Terrorattentaten i Paris fredagen den 13 november där 130 människor mördades har skakat om Europa och Sverige. Dagen innan föll minst 40 människor offer för en terrorattack i Beirut, även den signerad Islamiska staten IS. Syftet var att sprida skräck, så splittring och orsaka panik för att åstadkomma politiska förändringar. I det avseendet har de lyckats. Innan blodbadet i Paris hade vi här hemma skolmassaken i Trollhättan och en massa bränder på flyktingboenden som spred fruktan hos stora delar av befolkningen. Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader mellan dessa våldsbejakande extremismer? Och vad finns det för, och vad är det för anledningar? Vad är det för orsaker? Vad är det som lockar människor och framförallt män då till dessa olika rörelser? Hur rekryteras de och hur kan vi motverka detta? Jag heter Alexandra Pascalido. Det här är P1-debatt. Vi sänder direkt från Kulturhuset i Stockholm. Och med mig på scenen har jag en rad gäster som ni ska få lyssna till strax. Jag har också Sveriges största hiphop-sensation, Erik Lundin, som ni ska få höra snart. Men jag har också Emily Wangen Lindgren som kommer väva in era frågor. Skicka era frågor via Twitter, via Instagram, via Facebook. Ja, vi finns på alla fronter, kan vi säga. Hej Emily.
Hej.
Vad säger våra lyssnare och våra vänner där ute?
Paul skriver till oss på vårt dialogforum som man hittar på sr.se genom att leta sig fram och söka efter P1-debatt. Och han skriver: extremismen ska stoppas genom att världen styrs demokratiskt. Demokratibegreppet måste räcka jorden runt och inte bara så långt näsan räcker.
Det var ett intressant inlägg och det här ska vi givetvis ta upp, för vi har en statsvetare på plats som kan allt om detta. En statsvetare från Försvarshögskolan. Hur ska vi tillsammans försvara demokratin och öppenheten i dessa tider? För en månad och några dagar sedan, så hände det ofattbara på Kronans skola i Trollhättan. Det var den 22 oktober. Och med oss här på scenen är Leit Eskandar, bror till Lavin Eskandar, elevassistent i Kronans skola. Och först och främst, vi beklagar sorgen. Mina kondolenser till er allihopa.
Tack så mycket.
Vad var det som hände?
Min bror blev mördad när han var på sitt jobb i en skola. Det var det som hände.
Din bror och en till. Det kom in en man med ett svärd.
Precis. Kom in en man, maskerad man med svärd. Och gick på min bror då. Och mördade honom. Hur det gick till har vi inte exakt fått reda på. Men,
varför just din bror?
Det sägs att det är på grund av hans hudfärg och färg på håret. Det blev just han som blev drabbad utav det.
Man säger att det var ett rasistiskt motiverat mord.
Ja, de säger
eller flera mord var det ju. Men vad tänker ni om detta?
Tråkigt. Onödigt. Det är en slags terrorism, kan man säga. För det är det var.
Hur mår du och familjen och era anhöriga efter det som har hänt?
Ingen bra alls. Hela familjen förstörd och vi är förstörda allihopa, så att vi mår inte alls bra. Vi har inte riktigt fattat vad som har hänt ännu.
Du säger en slags terrorism. Definitionen på terrorism handlar ju om att injaga fruktan, att skrämma människor, att skapa rädsla.
Ja, precis. Och det är just det den människan har gjort.
Är ni rädda?
Nej.
Varför inte?
Svårt att säga, men jag vet inte, det är svårt att säga. Jag är inte liksom rädd för döden längre. Det är jag inte. Inte nu när jag vet att min bror kommer ta emot mig på andra sidan.
Du tröstar dig med den tanken istället.
Absolut.
Och jag tänker också, efter de här morden så har ju flera av dem som andra människor som var där också fått mordhot. Är det här något ni har hört talas om?
Nej, alltså vi har hört talas om det, men det är inget vi känner igen.
Nej.
Är det inte?
Samma Nazar, du är ju kusin med Lavin och Leit. Hur reagerade du på det här?
Det var en chock. Det var en mardröm som jag än idag önskar kunna vakna ifrån. Men det händer inte. Utan det är en ständig kamp dagligen för oss alla i hela familjen. Där vi sörjer djupt. Vi försöker se ljuset i tunneln. Men det är svårt.
Vad tänker ni om gärningsmannen?
Vad vi tänker om gärningsmannen är väl just för tillfället inte mycket mer än att det var en sjuk människa. En sjuk människa som har en förvrängd verklighetsbild om hur kärlek ska vara och hur mänsklighet ska vara.
Märker du av den här rädslan som människor ändå upplever, både elever och lärare och föräldrar?
Ja, jag är till exempel, jag är pappa själv till två små, till Safi och Kejan, och de är jag jätterädd om, självklart, varje dag när jag ska lämna dem. Men livet måste fortsätta i den riktningen. Vi måste lämna våra barn i skolan, men det är viktigt att föra debatten att hur ska vi göra framöver. Hur ska vi känna oss trygga i det här samhället, i världen framförallt, eller i Sverige, där vi är just för tillfället.
Mm. Vad signalerar det här som hände i Trollhättan för dig?
Det signalerar för mig är ju att det finns en del att göra. Vi är för naiva här i Sverige.
På vilket sätt är vi naiva?
Ja, vi ser inte riskerna. Vi agerar inte i god tid.
Vad menar du då? Vilka risker är det vi inte ser?
De riskerna som finns i omvärlden, det som vi ser runt omkring oss. I Sverige, i våra små byar, i städerna, i världen för övrigt.
Men hur kunde man ha förutsett att en människa skulle ha gått in med ett svärd och huggit ihjäl människor på en skola?
Det kan man ju inte kanske direkt förutspå, men vad man kan göra är att man kan se signaler. Jag talar om inte bara om politiken som ska ta ansvar, utan även föräldrar i första hand. Föräldrar som ska följa upp sina barn och se vad lyssnar han på för musik, vad tittar han på för film, vem umgås han med. Det är jätteviktigt, och där kan föräldrar agera om de vill agera. Mm.
Och här står du har ju bott i Kronogården också.
Jajamensan.
Och sen flyttade du till Göteborg. Jajamensan. Och Bergsjön och Hjällbo bland annat, eller hur? Mm. Och du står här och du har ett stort skägg.
Ja.
Och jag tänker att efter Trollhättan så hade vi terrordåden i Paris. Mm. Hur har det påverkat er?
Alltså, ja.
Leit, Eskandar.
Egentligen inte så mycket. För att vi är just nu inne i det som har hänt våran bror. Mm. Så att vi har inte hunnit tänka på det eller reflekterat på det. Mm. Så att det är vad jag har känt i alla fall.
Men det är ju självklart, det är extremt skrämmande liksom, och få se och få höra det här som händer. Och som det verkar så mer kommande skall. Alltså, av det.
Men känner du att människor blir rädda när de ser dig?
Ja, faktiskt. Tills jag börjar tala så tror man...
Vadå? Så att du menar att det känns tryggare att du kan svenska eller vadå?
Ja, faktiskt. Jag kan ibland faktiskt känna att människor ser mig som typ... Oj, skägg som kommer. Kommer en bomb explodera nu eller vad fan? Vad händer liksom? Men så fort jag öppnar munnen och börjar prata och de märker att jag har en tydlig accent liksom, i svenska språket, då blir det helt andra...
Då känner de sig tryggare.
Man känner att axlarna sjunker. Ja. Och liksom, det blir...
Samtidigt ska vi här få höra lite närmare om att vissa förorter i Sverige, och i synnerhet i Göteborgstrakten där du har växt upp, också pekas ut som rekryteringsbaser, som drivhus för jihadism. Är det något du har märkt av? Är det någon som har försökt rekrytera dig?
Faktiskt inte. Det har de inte, för jag är väldigt tydlig med vad jag tycker och tänker, och jag har bott i Göteborg ganska länge, bott i Göteborg sedan 90 faktiskt, vuxit upp. Jag vet inte exakt vem det är som rekryterar, hur det sker, det kan jag inte kommentera om. Jag har sett dock vänner som förvandlas med radikala åsikter och mer åt det hållet faktiskt, men jag har fortsatt god kontakt med dem. De är inte så extrema, är de inte, men de har en åsikt, och jag tror att om vi ska uppnå fred, om vi ska kunna leva tillsammans, ömsesidig respekt är jävligt viktigt. Mm. För andras åsikter.
Mm. Tack så mycket. Ja. Vi har bett polisens nationella operativa avdelning, NOA och Säpo vara med i det här programmet, ska jag också säga. Men de ansåg sig inte ha tid med detta för att besvara våra frågor om hur vi ska gå vidare och hur vi ska skydda oss, hur vi ska försvara oss. Mona Sahlin skulle också ha varit här. Hon har fått feber, men med oss från nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är istället Yasin Ekdahl, som är kommitténs sekreterare. Hjärtligt välkommen hit, Yasin. Vad tack, kul tack. Att du är här. Det gläder oss. Vi talar om det som hände i Trollhättan. Det finns inte någon riktigt internationell vedertagen definition på terrorism, men man har enats ändå kring att terrorism handlar om att injaga fruktan och påverka politiken. Och vissa hävdar att man ska kalla det som hände i Trollhättan för ett terrordåd, eftersom det högg in i samhällets hjärta i skolan och det har injagat fruktan i stora delar av Sveriges befolkning. Var det enligt dig en terrorattack?
Ja, det tycker jag faktiskt, och Mona Sahlin också har. Jag tror att hon var en av den enda som sa att det var en terrorhandling. Och per definition den följer de här tre riktningarna. Att om det är politiskt motiverad och dessutom att injaga fruktan hos en del av befolkningen, vilket det gjorde. Sen att det inte kanske gör den delen av befolkningen, inte allmänheten, det är en annan femma. Men desto icke mindre hade den slagit. Jag känner och både vänner och bekanta som är rädda, som inte tänker en och annan gång innan de lämnar sina barn till skolan och funderar, ska jag kanske lämna mina barn till en helsvensk skola? De kanske inte blir drabbade på det sättet. Så, visst.
Så det har fått människor att fundera och att reflektera över detta. Och det är alltså ett terrordåd, en terrorattack. En terrorist som begick det här brottet. Vad är ni, du är sekreterare i den nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Vad är våldsbejakande extremism?
Ofta man hör oftast våldsbejakande extremism och man beblandar med radikal, att vara radikal. Vilket man kan vara det. Va? Man kan ha radikala idéer, och man behöver inte hålla med varandra om politik och så vidare. Men våldsbejakande, det är ju när du förmår den andra att gå med på dina idéer och är beredd och redo att använda våld för politisk och ideologisk vinning.
Och i det begreppet, vilka inkluderas?
Det är ju, ja, den uppdraget vi har från den nationella samordnaren, då är det tre huvudgrupper vi jobbar med som är våldsbejakande extremism. Det är både vänsterextrema, höger, vitmaktmiljö och jihadistisk extremism. Mm.
Så hur ser hotet ut i Sverige idag?
Ja, det är ju, jag kan inte svara om det. Det är ju, tror jag, Säpos uppgift.
Men de har ju höjt säkerhetsläget. Men ja. Enligt er, vad är det, vilket är det primära hotet i Sverige idag?
Alltså egentligen, är det på kortsiktigt eller på långsiktigt? På långsiktigt behöver vi ha, vi ser att samhället håller på att polariseras. Och det polariseringen vi ser i samhället som håller på att ta sönder den samhällsfabrikens tyget samhällsfabriken utgör, kan i sikt vara den egentligen det som är farligast.
Vad är alltså farligast?
Polariseringen som sker i samhället, ja. Där vi är domtänkande, där en del känner sig exkluderad och där, ja, det är ju inte normalt att en människa som är födda och uppvuxna här ändå inte känner en tillhörighet i det här landet och blir rekryterat och till en främmande organisation, mördarkultur och dessutom övertygas om det. Då har vi en hel del att fundera. Mm.
Vi ska återkomma till dig, Yasin Ekdahl. Ni har ju också presenterat en handlingsplan häromdagen och vi vill veta exakt och konkret hur ni har tänkt att vi ska motverka den våldsbejakande extremismen. Och vi ska också rota vidare i jihadismen, men vi ska börja med de nazistiska, rasistiska eller vitmaktrörelserna i Sverige. Så med oss här har vi Lisa Bjurvald som är redaktör på Medievärlden och författare till böcker om rasism och extremhögern, bland annat Europa skam, rasister på frammarsch och skrivbordskrigarna som du ju har skrivit. Hur ser det högerextremistiska hotet ut i Sverige?
Ja, man skulle kunna säga så här. Det är väldigt mycket större än vad det framställs i samhällsdebatten. Och jag är otroligt besviken över att Säpo återigen visar sin nonchalans, för att inte säga arrogans, i de här frågorna genom att vägra att ställa upp. Det sker gång på gång. Man visar att man är inte intresserad av att informera medborgarna helt enkelt. Och hotet är definitivt stort. Men,
och att informera medborgare ska vi också säga är en väldigt prekär situation när hotnivån har ökat. Där människor är väldigt oroliga och rädda.
Alla de här olika typerna av extremism har ofta olika måltavlor. Det här är en väldigt komplex diskussion och det är kanske svårt att få fram. Jag skulle gärna vilja hålla en föreläsning här. Jag ska försöka inte göra det. Men du har ju liksom det parlamentariska hotet, vilket är ju att man mer eller mindre gör en ytlig makeover, de här partierna, och sen så kommer de upp i talarstolarna. Och det här har ju varit ett problem de senaste 10 åren. Och det påverkar också sättet som vi behandlar dem. Alltså ju mindre extremt du beter dig, desto mindre ses det som ett säkerhetshot. Och när du väl blir ett folkvalt parti som exempelvis Sverigedemokraterna, då är det till och med olagligt för säkerhetstjänster som Säpo att utreda dig som ett säkerhetshot på den fronten. Så att extremhögern är ju annorlunda. Ideologin är annorlunda. Det den har gemensamt med till exempel jihadismen är ju just det våldsbejakande inslaget. Alltså att man är beredd att använda våld som medel istället för demokrati för att nå dit man vill. Men det jag gärna hade velat diskutera med Säpo om, det är ju den här sammanslagningen. Både att man ofta klumpar ihop dem och tenderar då att dra alla över samma kam, fast ideologierna skiljer sig något oerhört.
Så egentligen, Lisa Bjurvald, så behöver de här extremismen, alltså jihadismen och nazismen, de behöver två olika kammar.
Ja, det gör de. Ja. Det gör de definitivt. Och sen så har du också vänsterextremism och djurrättsextremism och så vidare, men det har vi inte ens tid att gå in på idag. Det som verkligen särskiljer högerextremismen är däremot att den gång på gång undervärderas av myndigheter.
Varför det?
Ja, det börjar ju jag och många andra som studerar här fråga oss. Man börjar ju mer och mer luta åt förklaringen att det är någon slags underliggande rasism där. Att det trots allt är att dåd som utförs av folk som ser ut som så kallade äkta svenskar då, som kanske ser ut som de här polismännen på Säpo, det framstår inte som lika hotfullt som om de utförs med människor med skägg. Men det är en otroligt banal förklaring. Men återigen så, om man tänker då att det hade varit en muslimsk man som hade utfört det Breivik gjorde, kan ni bara förstå hur det hade på... Alltså,
eller mängden, Trollhättan.
Ja, mängden pengar. Alltså den hysteriska... Tänk dig, självklart hade vi också höjt vår hotnivå i Sverige på samma sätt som har skett nu efter Paris. Om vi hade haft den typen av muslimsk terrordåd i vårt grannland Oslo. Istället så intervjuade jag Säpo för min bok Skrivbordskrigarna, som handlar om just den internetradikaliseringen. Det vill säga, idag kan du helt väldigt kortfattat, du kan sitta hemma på ditt pojkrum och bli radikaliserad. Du behöver inte längre fysiskt umgås med de här människorna. Så tyckte Säpo att det fanns ingen anledning att se den här antijihadismen, den antimuslimska rörelsen, som särskilt våldsam eller våldsbejakande. Det var alltså efter Breivik. Så att gång på gång blir man chockad. Det krävs alltså tydligen mer än att försöka slakta ett helt ungdomsförbund. Någonting mer krävs. Så ni hör ju själva att jag gärna hade velat ha polis här och ställa om lite
och vi hade svars. Väldigt gärna velat höra hela din föreläsning, kan jag säga. Men det är också väldigt intressant det här du nämner om att det finns en rasistisk tolkningsram, eller vad man ska säga, där man, kanske inte liv och hot värderas utifrån samma måttstock och det som faktiskt är ett hot mot majoritetsbefolkningen, skulle man kunna säga. Men jag tänker, vilka är de mest hotade grupperna? Jag tänker på judar. Jag tänker på den antisemitismen som också har varit en väldigt viktig aspekt i hela det senaste årets terrorattacker från Charlie Hebdo till... Ja.
Intressant att du nämner det, för annars tycker jag ofta att man brukar glömma bort det i den här debatten. Den attack som var på Charlie Hebdo, det var ju också då nästan simultant en attack mot en judisk matbutik i Paris. Men den liksom, antingen så nämner man den inte alls, eller så nämner man den bara lite i förbigående. Så är det ju helt klart. Och ja, det finns så många aspekter av det här. Och det är som du säger, alltså Trollhättan, hade det här hänt i en skola där politiker i Stockholm har sina barn och det hade varit ett gäng blond- och blåögda barn och det hade stormat in en muslim med svärd, återigen, hade vi glömt det så snabbt, hade det fått upp så liten plats, och hade vi börjat precis som med Breivik och prata återigen om att det är en psykiskt störd person och allt det där, nej, vi hade gått in på den professionella diskussionen om extremism och terrorism.
Här där fick Lisa Bjurvald, journalist och författare, en spontan applåd här på Kulturhuset. Ni är hjärtligt välkomna hit. Ni kan fortsätta twittra och skicka sms eller mail eller vara med på vår Facebook-sida och så vidare. Jag tänker, vilka drivkrafter har de som ansluter sig till nazistiska, rasistiska rörelser?
Ofta kan man ju också se där att det är samma drivkrafter som bakom olika extrema grupperingar. Det kan antingen vara att du sveps med av ideologin. Du tycker helt enkelt att det verkar spännande. Du kan idag höra hatpredikanter, oavsett om de sprider antisemitism eller hat mot muslimer eller hat mot vita, vad det nu är. Du kan höra det direkt från din dator, från YouTube. Så det kan vara något sånt spänningsmoment. Det kan också vara en form av tonårsrevolt. Det kan vara personliga saker som har hänt i ditt liv och att du sen passar in att någon kommer och säger, vi erbjuder dig nyckeln, vi erbjuder dig att vara del i en gemenskap. Och ofta är det ju en kombination av de där faktorerna. Jag brukar ofta berätta om hur det ser ut i forna Östtyskland, där extremhögern har tagit över en stor del av det kollapsade civilsamhällets roll. Alltså sånt som fritidsgårdar kan istället tillhandahållas av nynazister. De kör unga fram och tillbaka till fotbollsträningen. Då är det inte nödvändigtvis så att det här är inbitna antisemiter som tycker liksom att förintelsen är en lögn och Hitler hade rätt och så vidare. Utan det kan vara en helt praktisk vardagligt val du gör. Det här hjälper min unge att få röra på sig, hur banalt den låter. Så det beror egentligen på, jag skulle säga, beror på vad blev du lockad av? Liksom, hur blev du rekryterad? Det kan vara en uppsjö, oavsett vilken typ av extremism vi pratar om.
I din senaste bok, Skrivbordskrigarna, så tar du också upp nätets betydelse för extremismen. Och jag tänker att vi har ju gått från pansarvagnar till propagandakrig till väldigt stor utsträckning. Vad har det betytt egentligen för nazismen och rasismen?
Ja, väldigt mycket. Alltså, extremhögerns specialgren är ju propaganda. De har varit skickliga på det sedan Hitler-Tysklands dagar. Och de var bland de första att använda sig av internet. Alltså tillbaka till när det i stort sett bara var akademiker och det tog extremt lång tid att koppla upp sig. Ni kommer ihåg hur modemen lät med sitt särskilda blippande. Då var det alltså, det var forskare och det var nynazister i USA. Det var de som var först ut. Och samma sak gäller ju faktiskt andra typer av extremism. Också IS är ju väldigt duktiga på just nätbaserad propaganda. Och det är ju optimalt, därför att du kommer undan. Det är otroligt svårt för säkerhetstjänsten att hitta de här. Vem menar allvar och vem är det som bara liksom hänger på och sprider hat i allmänhet? Och samtidigt så når du unga människor som inte behöver gå ut fysiskt till någon moské eller vit maktkonsert eller vad det är. Så det är tyvärr guld för extremismen.
Och någon som har koll på vad som händer på nätet och båda, från båda de här olika extremistiska grupperingarna är Magnus Sandelin, journalist och författare som har granskat både högerextremismen och jihadismen. Kan man enligt dig, Magnus, jämföra högerextremism och jihadism?
Ja, man kan jämföra i den bemärkelsen att man ser att det finns likheter på flera sätt.
Vilka är de?
Ja, det är den här dualistiska världsbilden, alltså att man accepterar bara de som är av samma sort, och i strävan efter att uppnå det här lyckoriket då, så anser man att det är tillåtet att använda våld och döda människor. Och när det gäller då IS och Islamiska staten, det så är ju de så extremt farliga, för att de anser ju att det här, den här utopin som de jobbar för, den kommer de att uppnå inom snar framtid, så att säga. Så att det är därför som vi ser de här brutala, det här brutala dödandet, och att de marknadsför det också som ett...
Jag tänker att innan det här programmet så har jag fått redan folk som har twittrat till mig om vänsterextremismen. Vad kan man säga om den? Du har ju undersökt även den typen av extremism, Magnus.
Om man ser på alla de här, om man kallar våldsbejakande extremismer, så finns det ju liknande drag, och det finns ju olikheter också. Och det är ju väldigt svartvita världsbilder. Man har måltavlorna skiljer sig åt delvis mellan de här olika grupperna, metoderna skiljer sig också, men det finns en intolerans liksom gentemot de som inte passar in i världsbilden. Och jag skulle bara vilja säga, likheterna mellan då jihadisterna och nazisterna, det är också som Lisa var inne på här, antisemitismen är ju väldigt central. Och jag hade ett exempel här på antisemitismen bland hos en svensk IS-jihadist som nu är nere i Syrien då. Han la ut en tweet här direkt efter
Paris-attentatet,
ja, precis. Och det han då uppmanade till en sorts tävling, vem kan att döda en otrogen. Det skulle ge 10 poäng. Att döda en soldat eller en otrogen soldat då skulle ge 50 poäng, men att döda en jude, det skulle ge 100 poäng. Mm. Det var ju liksom huvudmåltavlan då, så att säga.
Mm, det är fruktansvärt, och det är det som förenar de två, det är det här judehatet.
Mm. Ja, det är en sak i alla fall.
Men du, jag tänker också extremismen, alltså vi talar om de här jihadisterna, svenskar som har anslutit sig, som har åkt till Syrien för att kriga för IS. Går det att jämföra med de nazisterna som åkte till Ukraina?
Delvis kanske, men det finns, alltså just som jag ser det, så är det ju numerärt många fler som åker till Syrien.
Hur många är det vi talar om?
Säkerhetspolisens senaste officiella siffra var 286. Och det har ökat sedan dess antagligen, men det också finns ett mörkertal. Och de som åkte till Ukraina, jag vet inte, men ett 30-tal kanske. Kanske Lisa har bättre koll på här.
Varken andra journalister eller Säpo har varit lika intresserade av att kartlägga det. Det är knappt någonting som diskuteras. Jag tror att du är den första som har frågat mig det. Så nej, jag har ingen aning. Jag har gjort lite egna efterspaningar på Twitter och sådär. Och jag skulle också kanske säga 20-30, något i den stilen. Men återigen så blir det skevt att jämföra i siffror. Därför att det beror ju alltid på graden av extremism. Alltså du har ju folk som kanske åker ner just för att det verkar spännande. Du följer med ett gäng. Du ser det som någon slags förvriden utlandstjänst att åka ner och kriga, då orealistiska förhoppningar, medan det kan vara en ny nazist som redan gjort väldigt många resor till Öst- och Centraleuropa och vet exakt vad som väntar och har ett gott nätverk där. Så att det beror på radikaliseringsgraden hos individerna också, snarare än att exakt räkna hur många åkt dit, hur många åkt hit.
Men det som jag skulle vilja säga också är att de som åker ner till Islamiska staten idag, då finns det ett underliggande uppdrag att man ska slå till hemma i sina hemländer. Och nu är det inte alla som har varit där som utgör en fara heller, men att det finns en sån, ett sånt budskap från IS högsta ledning, och det är också det som gör att det är så otroligt riskabelt.
Varsågod. Alltså,
vi har ju
Yasin Ekdahl, sekreterare på...
Jo, och det är ju det här... Det som skiljer sig egentligen IS med de andra extrema grupperna, att de har ett territorium där folk vallfärdar, nästan skulle man säga. Det är många också som åker dit för att de tror att de är riket, vad heter den, där är det liksom gul och gröna skogar, och det är
himmelriket på jorden
och så vidare. Så, och det är det också familjer som åker. Så därmed sagt att alla som åker är potentiella terrorister också på det sättet. Så det vet vi inte.
Nej.
Vi vet också de som har återvänt, ofta brukar man kalla det. Det är många som också återvänt och blev desillusionerade.
Ja. Och en av frågorna som vi också ska söka svar på lite senare, vad ska vi göra med de som har återvänt, som har varit och krigat för IS i Syrien? Vi ska komma till den, för nästa timme ska handla om förslag och lösningar på detta. Jag tänker att Magnus Sandelin, alltså, vad man diskuterar väldigt ofta, alltså, vi får också höra ofta till exempel att om en nazist har begått terrordåd, så är det oftast en ensam varg, en vilsen vettvilling, det kan vara Breivik eller Mangs eller Lasermannen. Men när man talar om IS, om jihadister, så är det väldigt ofta framställt väldigt ofta som välorganiserat och så vidare. De här olika måttstockarna, olika förklaringsmodellerna, hur resonerar du kring det?
Jag vet att det sägs ibland att det är olika måttstockar, och jag kan inte säga att det är så, för att jag har hört olika förklaringar liksom för både vad gäller jihadister och nazister. Så att jag menar...
Så de som söker sig till jihadismen, varför gör de det? Vad är det för typer? Alltså, hos Skavlan här om kvällen så hörde vi att det var korkade typer. Ni vet, andra säger att de knarkar och är kriminella. Alltså, vad är det för typer som söker sig dit?
Det är ju lite som Lisa sa här, vad de som söker sig till vitmaktmiljön, att det är ju en ganska det finns väldigt många skäl till det liksom. Det finns många saker som lockar, men jag har tittat på folk som åkt till Syrien för att ansluta till jihadistgrupper de senaste åren från Sverige, och om man tittar på dem så är det ju en stor del som lever i sådana så kallade utanförskapsområden, förorter. Många har en kriminell bakgrund, en hel del har drogmissbruk och så vidare. Det här gäller inte alla, men att det är ett stort inslag, det råder ingen tvekan om. Och sen finns det då olika lockelser då i att resa. Det är som Yassin sa här, att man bygger upp ett så kallat kalifat, man bygger ett utopin här och nu. Och mycket av propagandan är ju allt annat än våldsam, så att säga, utan det är ju mycket visa hur bra livet är där nere.
Ja, men det man har sett på sociala medier när det gäller IS-rekrytering, det är ju snarare det jag har sett i alla fall. Det är så här extrem religiös våldsbejakande propaganda som varvas med så här martyrbiografier och ganska så här blodiga, ni vet, så här poserande med vapen och fruktansvärda redogörelser samtidigt.
Ja, det finns mycket av det, men så finns det också en sorts hjältebild som målas upp av de som åker dit. Vackra människor som poserar med vapen och så vidare. Och folk som är där nere, de skriver om hur vardagslivet går till, att det på alla sätt att det är värt att åka dit helt enkelt.
Lisa Bjurvald, kort.
Det är jättehärligt att höra någon med så mycket kunskap prata om, måste jag bara säga, de här frågorna och inte bara åsikter. Men tillbaka till det här med dubbla måttstockar. Det är ju så att det är mycket lättare att säga att någon är psykiskt sjuk, någon är en ensamvarg, än att erkänna det som har varit problemet med hela västvärldens säkerhetstjänster, nämligen att man har saknat kunskap. Man har inte uppdaterat sin kunskap om den högerextrema rörelsen. Man har hängt kvar i en föråldrad bild av att det är en gammal vit maktrörelse, att det är gamla skinnskallar det handlar om, medan som i själva verket har splittrats iväg i massa olika åsiktsriktningar, delat upp sin antijudiska, den antimuslimska, den kontrajihadistiska och så vidare. Så att det är ju därför man ofta använder dubbla måttstockar. Sen det andra vill jag också tillägga, att även om många som dras till extremismen mycket riktigt kommer från utsatta områden, arbetarklassbakgrund, dålig utbildning och så vidare, så finns det ju också väldigt många 9/11-bombarna, arkitektstuderande, Osama bin Laden, miljardärsson. Du har hur många så kallat framgångsrika, om man ursäktar uttrycket, terrorister som helst, som har medel, för att inte säga övre eller överklassbakgrund. Mm. Och det är också väldigt viktigt att ha i åtanke att man inte enbart kan nå alla genom att fokusera på utanförskap. Mm. Det finns folk som är mycket högt utbildade som ändå dras till, oavsett om det är högerextremism eller jihadism. Mm.
Och väldigt många också som på något sätt blir motiverade av det världspolitiska läget just nu, som är oerhört turbulent och infekterat. Och därför ska vi lyfta blicken här och bjuda in Idris Ahmedi som är statsvetare vid Stockholms universitet och på Försvarshögskolan, expert på amerikansk och Mellanöstern politik. Ur ditt internationella perspektiv, vad är det som händer just nu när det handlar om de här extremismerna?
Ja, alltså i närtid så handlar det ju förstås om kriget i Irak. Kriget i Irak innebar att man rubbade maktbalansen i regionen mellan sunniter och shiiter. Och det kaos som följde av kriget skapade en grogrund för framväxten av grupper som numera heter IS, som från början som heter Al-Qaida i Irak. Och man bröt med Al-Qaida därför att man ansåg att Al-Qaida hade som mål att ge sig på USA för att provocera fram USA i regionen. Och där man då kunde besegra USA därför att man antagandet är att västerlänningar inte tål för många stupade soldater, och förr eller senare så drar de sig tillbaka.
Och Al-Qaida
exakt. Och Al-Qaida i Irak sa när vi ska ge oss på de närstående fienderna. Vi ska försöka skapa ännu mer konflikt mellan shiiter och sunniter, för ur det här kaoset så kan vi växa ytterligare. Men man besegrade Al-Qaida i Irak mer eller mindre. Och det gjorde man genom att USA till slut ändrade sin politik, ingick någon slags allians med sunniterna. Men sen så inträffar då kriget i Syrien.
Men innan vi kommer till kriget i Syrien, det finns ju de som hävdar att Al-Qaida är en konsekvens av kriget mot Irak, som också initierades på väldigt märkliga grunder.
Jo, jag sa i närtid, men om man går tillbaka så kan man ju säga att Al-Qaida är ett resultat av Sovjetunionens intervention i Afghanistan och västvärldens och framförallt Pakistans stöd till Mujahedin, och Al-Qaida växte fram ur detta. Mm. Sen när Sovjetunionen kollapsar, då ger man sig på USA. Så, och går man ännu längre tillbaka...
Nej, vi kan inte, vi har inte tid.
Men då handlar det om... Men
det finns en gräns för hur mycket...
Ja, men det handlar om iranska revolutionen.
Ja.
Men i grunden skulle jag vilja säga, och det här är mycket viktigt, i grunden så handlar det om att länderna i Mellanöstern inte är demokratier, och just avsaknaden av demokrati och ett utrymme för att organisera sig på fredligt sätt har inneburit att radikala, extrema, våldsbejakande grupper hela tiden har haft någon slags försprång.
Handlar det här om olja?
Ja, det handlar om olja i meningen att västvärlden traditionellt sett har definierat sina intressen väldigt snävt i den här regionen. Det har handlat om att säkra tillgången på olja i framförallt Persiska viken, vilket har inneburit då att istället för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i regionen har man förlitat sig på auktoritära regimer. De här auktoritära regimerna, man kan säga att deras politik har bidragit till framväxten av de här jihadistiska rörelserna som vi ser idag. Får jag bara lägga till, Alexandra, är jätteviktigt. Bashar al-Assads roll i framväxten av ISIS, och det här är någonting man inte uppmärksammar. Västvärlden håller på och de låter sig luras av Assad som nu säger, nej men titta, ISIS är så ond, ni ska istället ingå en allians med oss för att besegra ISIS. Men vad man glömmer det är att Assad, han bidrog till IS utbredning genom att tillåta dem växa i Raqqa i norra Syrien. De har inte blivit föremål för attacker från det syriska flygvapnet, men man har attackerat alla moderata grupper, framförallt om de har befunnit sig i civilbefolkade områden. Så syftet har varit att helt enkelt misskreditera oppositionen genom att framhäva IS brutalitet, och på så sätt så kan då Assad säga, västvärlden, ni måste låta mig överleva för jag kan ytterst sett lösa det här problemet åt er. Så det handlar också om regionala stater, det handlar också om Iran, om Saudiarabien som med pengar och finansiellt sett har bidragit i decennier.
Precis. Vilka sponsrar IS?
Ja, alltså IS sponsrar sig själva delvis ur det kaos som har uppstått. De exporterar olja, till exempel har det framkommit i Turkiet. Men det handlar också faktiskt om att väldigt mycket av de här pengarna kommer från de här rika gulfstaterna.
Sådana som vi samarbetar med i Sverige.
Ja, Saudiarabien och Qatar är två huvudfinansiärer av den här typen av extremism.
Men varför slutar inte vår del av världen, och i synnerhet efter Paris terrordåd, varför slutar vi inte samarbeta med dessa diktaturer som sponsrar IS?
Därför att vi i västvärlden har intressen som är så sammanlänkade med de här länderna. Samtidigt som man då har struntat i att bedriva demokratifrämjande i den här regionen. Så alternativet är just de här regimerna. Och eftersom det saknas ett alternativ på, alltså bland oppositionen i Syrien till exempel, så finns ingen attraktiv allierad som man skulle kunna satsa på. Och det gäller stora delar av regionen där extrema rörelser med en specifik tolkning av islam har kunnat få ett sådant genomslag att de är huvudaktörer, vare sig man vill eller inte. Sen tror jag att från västvärldens sida finns också felaktiga antaganden att islam på något sätt skulle vara oförenlig med demokrati. Att det här är liksom vad vi har. Det finns helt enkelt inga goda alternativ. Det finns inga bättre valmöjligheter än de som står till bud. Så det gäller att försöka eliminera de som är minst attraktiva, och det är IS och andra.
Idris Ahmed, du nämnde också Raqqa. Kan vi bomba bort terrorism?
Nej, det kan man inte. Därför att man lyckades besegra Al-Qaida mer eller mindre, eller åtminstone försvaga avsevärt. Men Al-Qaida har efterträds av IS, som är mycket brutalare, mycket mer våldsam och utgör ett mycket större hot på grund av att de är territoriellt baserade, som de påpekades här mycket riktigt. Så vad man behöver göra det är att på kort sikt kanske man är illa tvungen att använda militära maktmedel för att försvaga och besegra ISIS. Men det är som att vilja bekämpa brottslighet. Om man ger sig på enskilda brottslingar istället för att adressera de förhållanden som förklarar brottslighet, så kommer man på sikt att stå inför samma problem där grupper som kanske är ännu mer extrema och välorganiserade än IS kommer att efterträda organisationen. Och lösningen på detta är att ha en långsiktig politik, en samlad västerländsk politik som kräver jättestort tålamod, men som kräver civila och politiska insatser, inte minst bistånd för att kunna vända utvecklingen i Mellanöstern.
Ja, och du ska få komma med flera konkreta förslag på hur vi ska lösa det.
Gick jag händelserna i förväg här?
Det gör ingenting. Du har säkert flera förslag om hur vi ska gå vidare. Bredvid dig står Camilla Salazar. Ni vet, anmälningen av hatbrott ökade förra året i Sverige, men mörkertalet är ändå stort. Enligt den nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet gör, utsattes över 130 000 personer för främlingsfientliga hatbrott i Sverige. Och de allra flesta gjorde ingen polisanmälan, men det gjorde Camilla Salazar Attia, som är kriminolog, gängexpert, verksamhetsansvarig på Fryshuset och Anna Lindpristagare. Och efter pausen, efter ekonyheterna, ska vi få höra Camilla berätta, för ni jobbar också med avhopparverksamhet ska vi också säga. Ni får också höra, det här är alltså Peter Batt, vi sänder direkt från Kulturhuset. Jag säger kom hit, för den största hiphopstjärnan är nämligen på väg hit. Erik Lundin heter han, E-boy, och vi ska få höra honom här på scenen. Emily Wangen, vad säger, en liten snabbis här? Nej, vi hinner inte. Vi är tillbaka alldeles strax. Hjärtligt välkomna tillbaka. Tack så mycket för nu. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka. Det här är Peter Batt. Vi sänder direkt från Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm. Dagens tema för Peter Batt är extremismen. Det är terrorismen. Det är hur vi kan försvara oss, försvara demokratin och det öppna samhället. Och vi ska diskutera lösningar nu i timme två. Vi har Sveriges vi har fantastiska människor här på scen ska jag säga. Och alldeles strax får vi hiphop-sensationen Erik Lundin. Och vi ska få höra mer om detta, men jag vet att vi har väldigt många lyssnare där ute som har egna frågor och funderingar. Emily Wangen Lindgren, du är ju den som kan väva in det här. Så vad säger våra vänner ut i landet?
Ja, på vår Facebook-sida skriver Marianne Arnberg. Min fråga är om panelen känner att exempelvis imamer eller andra företrädare ges tillräckligt med utrymme och tyngd i svensk media, eftersom en del menar att den muslimska världen måste ta ett öppet avstånd från de extrema elementen.
Vad bra. Vilken bra fråga. Och den ska jag faktiskt alldeles strax ta upp med någon som verkligen kan det här. Och det är ingen mindre än Ibrahim Borale från Järva, som arbetar förebyggande för att förhindra radikalisering och rekrytering. Men jag vill börja med Camilla Salazar Attia, som är verksamhetsansvarig på Fryshuset, som är Anna Lindpristagare. Stort grattis till priset ska jag säga. Och som är gängexpert, och herregud, du har så många, du är kriminolog. Men jag vill börja med, vad hände dig förra helgen?
Förra helgen så hade jag varit på en basketmatch med min familj. Och när vi gick på bussen så var det en tant helt enkelt som började skälla ut mig. Och kalla mig mördare, kalla mig extremt fula ord.
Vadå?
Jag vill nog inte säga det här. Men alltså det fulaste du kan tänka dig. Och terrorist och så vidare. Och hon höll på. Och jag var ju med mina barn och min man och visade till henne att vi liksom tar det lugnt. Och liksom, vi har inte gjort något och så vidare. Men hon fortsatte och vi bad henne, eller vi föreslog, du kan ju gå av bussen om du tycker det är så fruktansvärt. Men hon fortsatte och bussen var full och till slut var det en man som bad henne tona ner det lite eftersom jag ändå hade mina barn med mig. Men hon fortsatte och det här pågick liksom i en kvart.
Och, I en kvart.
Hon var helt rabiat och skrek och, sa ja, väldigt mycket skit helt enkelt. Och min första liksom, eller min primära var ju barnen. Hur skyddar jag dem? Och då, så
men får jag bara säga att alla här som är på Kulturhuset som ser Camilla, alltså jag vet inte riktigt, hur ser en terrorist ut? I mina ögon ser du inte ut som en terrorist.
Nej.
Och du kommer dessutom inte ifrån något Mellanösternland, om det är det. Jag vet inte riktigt. Du har dina rötter i Latinamerika, i Chile.
Ja. Men det spelar ingen roll, för grejen är att jag tror att vad som också hände, och det är ju lite ironiskt att de gav sig på mig, för att jag hade exakt samma dag varit i radio angående terroristhot, och jag hade varit i DN, och jag hade varit i Danmark och lärt mig om Århusmodellen. Jag jobbar med extremistfrågor på Fryshuset. Så att när detta hände mig så tänkte jag, ja, många är rädda, och vi hade höjt terrornivå till nivå 4. Och vi hade sagt att var aktsamma. Och vad aktsamma betyder är väldigt tolkningsbart uppenbarligen. För jag har hört hur många andra som helst som har råkat ut för att när nu är aktsam, så nu kan jag misstänkliggöra dig för att du i mina ögon ser annorlunda ut. Och det är det jag menar som hände just där och då. Det var att jag förstod hennes rädsla. Konstigt nog så kunde jag agera väldigt lugnt.
För den här rädslan är ju en dålig rådgivare, och den gör ju att människor demoniseras och stigmatiseras. Samtidigt så vet man inte när man ska vara rädd.
Ja, men precis. Och jag tror att problemet med just det här är att man är rädd överallt. Annars har man ju strategier, du vet. Jag ska inte gå i en mörk gränd, jag ska inte göra det här, eller vad det nu kan vara. Men i terrorismen gör det att man blir rädd överallt. Och rädslan är vår största fiende. Och rädslan handlar om okunskap och det handlar om väldigt mycket annat. Men det bästa botemedlet är ju att vi är enade, att vi inte ser vi och dem. Hela den här polariseringen är det största problemet.
Anmälde du det här hatbrottet?
Ja, det gjorde jag.
Vad sa polisen?
Ja, de var ganska förskräckta och de sa att okej, du går ut i media med det här. Då vill vi att vi går vidare och ser om vi kan hitta. Ja, och jag har anmält det till SL och jag har anmält det, ja, vad det nu kan finnas för olika ställen.
Mm. Hur reagerade människor på bussen, de som hörde det här?
Ja, de flesta tittade bara sig omkring lite så här oroligt och tittade på oss och liksom sa ingenting. Förutom den här mannen som jag sa som tyckte att hon skulle tona ner det. Men det tyckte jag också. Tänk om alla de hade ställt sig upp och sagt, vet du vad, det här är inte okej. Eller tänk om någon hade sagt till busschauffören att nu får ni faktiskt ta bort den här människan för hon begår ett brott. Och jag tycker att även om liksom, man kan tänka sig att det här kommer säkert inte bli något åtal och så vidare. Men jag kan säga, för mig kändes det väldigt bra att veta att det finns en lag som skyddar mig. Att du vet att det är lag, att det är inte okej att göra så här. Och det var därför också, jag var faktiskt med i tv häromdagen och berättade om det här. Och då tog jag med mig barnen, för jag vill att de ska se att det finns, att det inte är rätt. Att det är flera som inte tycker det är rätt. Och att man kan se att man kan agera på olika sätt. Men att gå in i hatet kommer aldrig vara svaret. För om vi också hatar så blir vi också en del av mörkret. Utan vi måste jobba med det här på ett helt annat sätt.
Mm. Vad sa du till dina barn efteråt?
Jag sa att det var en person som var förvirrad, som inte visste. Och när mina barn uttryckte jag hatar henne så sa jag det. Gå inte in dit, du kan vara arg. Arg kan vara en bra känsla man kan jobba med. Men att hata, jag använde faktiskt Star Wars. Så tänk på Star Wars. Gå inte in i hatet, för då är du liksom med i den mörka sidan. Vi ska inte dit, utan det finns andra sätt. Men också sa jag att jag har inte ringt polisen för att det är inte ett hot mot oss. Utan hon är förvirrad och rädd.
Och ni på Fryshuset har ju länge arbetat med våldsbejakande extremism, bland annat avhoppade nazister, Exit till exempel. Vi försökte få hit dem, det gick inte heller. Människor är oroliga. Vad kan du säga om den verksamheten?
Alltså exitverksamhet. Alltså på Fryshuset så jobbar vi överhuvudtaget med att folk ska få... Alltså, jag som kriminolog vet ju att det finns många skäl till varför man går med. Men vi, som vi har hört här innan, så har utanförskap och det varit en av skälen. Och det är så jätteviktigt för oss som samhället att få ge unga ett ställe där de känner gemenskap, där de känner att de har en viktig roll, där de känner att de har... Apropå Daesh då, så är det ju ändå så att många uttrycker att här har jag i alla fall, det finns någonting att göra, jag kommer bli någon eller dö för någonting. Medan om vi befinner oss i en samhälle där man inte känner sig delaktig, där man inte känner att man är hörd, där man även om man får gå en gratis utbildning trots det inte kommer få ett jobb. Alltså alla de grejerna gör ju att vi behöver hitta sätt att få in folk i jobb, känna att de är delaktiga. Om det är så inom idrott eller andra delar, så behöver vi ge dem plattformarna helt enkelt. Och om inte vi som... positiva krafter kan göra det, så finns det andra krafter som kommer göra det.
Det du säger nu, Camilla, det brukar av vissa avfärdas som mjukis mys med terrorister.
Jag vet. Men problemet är att den delen måste finnas med, och den delen tar längre tid att jobba med. Vi kan inte, precis som vi sa här inne, det går inte att bomba sönder IS. Det går inte att sätta folk i fängelse och tro att kriminalitet försvinner. Det går inte att jobba så. Vi måste titta på grundorsakerna till varför folk tyr sig till olika extrema grupper. Och det är klart att det finns... Vi ska inte liksom titta bort från vad som är en alltså olika tron på olika saker. Men vi måste också tänka att det är viktigt att titta på vad är det som i grunden är likt. Och vad i samhället har vi misslyckats? Och hur skulle vi kunna göra det bättre?
Mm. Och hur och vad har vi misslyckats? Och vad kan vi göra bättre? Det finns väldigt många människor som sätter ord på detta, Camilla. Och en av dem, en fascinerande, imponerande ung förmåga, en talang, är Erik Lundin. Evo, hjärtligt välkommen hit, du fantastiska stjärna. Vi är så glada att du är här. Uppväxt i Rinkeby och Bromsten sen, så ska vi säga.
Jalla.
Hörru, och grattis idag. Du är överallt, du är en stor stjärna. Men du har framförallt, alltså, du är en sann ordekvillibrist. Och du klär allt detta vi talar om i vackra ord. Så att scenen är din och mikrofonen också.
Tack så mycket. Jag måste bara säga att jag håller verkligen med om vad Camilla, om vad Camilla säger. Det kan inte bomba bort IS. Det kommer inte hända. Så vill jag skicka extra kärlek. Jag jobbar på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Så jag vill skicka extra kärlek till dem också. Men det är inte därför jag är här idag. Utan jag är här idag för att prata lite, eller hur? Så låt oss börja. Jag minns en... Okej, inte polare. Men du vet en av dem som hängde på gården. Inte långt från loftgång. Du vet, en sån som det gick snett för. Lite för tidigt. Hade lite för bråttom. Sådana som han finns det gott om runt om i Sverige. Inte bara någonstans väster om Stockholm. Farsan slog han, men om du såg han log han. Minst när sus kom och tog han. Till slut gick det ut över både hans fotboll och skolan. Hade lätt att bli osams. Vid det här laget gick han med vapen. Om det krävdes drog han. Flyttade med para. Och med vågen var han tjock noggrann. Vågade skera mer än de andra lågen. Och leda de andra förmågan att se både svek och lojalitet i de andra. Kruxet satt aldrig på kåken. Men satt alltid i klistret. Får se om det bär eller brister. Man visste, och han visste. Men han måste. Och då får det kosta. För så pratade bossar. Hade principer han hatade trotsa. Hans största var att han hatade torska. När grabbarna klubbade, vippen flockades pronto. Fickorna fulla av bara. Utan en krona på kontot. Flickorna rockade gummistövlar och poncho. Let it rain, bitch. Hade kommit långt från att gräva ner varor mitt i skogen. Shotta på citykrogen. Samsas om lite vitt på bordet. Han levererar allt som genererar något. För så länge det ger något så kan det ge något. Han ville ha ett genombrott. Genombrott. Samma motorväg där folk dör fort. Han har förtur men kör för fort. Ingen körkort. Han är för bäng. Han är förort. Hade levt i den snabba filen hela livet. En dag fick det räcka för hög promille på en regnig sträcka. Drömmare som han kan man inte väcka. För drömmare som han kan man inte släcka. Men här fanns drömmare som han typ varje vecka. Mitt i kaoset, in i dimman, ut och bäckna. Bedövade själar som gärna ser snuta läcka. Bära de fetaste ankarlänkar som man kan tänka. Svepa de dyraste flaskor som man kan sänka. Tankar tänkta bland goda vänner. Nattetid på välbekanta bänkar. För många blås. Kan inte tänka, får ut av att tänka tanken att de varna stinker. Jag vet hur man dränker stanken. Gidra med svennen egen. Jag kunde inte bra man dinka. I bemolek alla hjärta och ska man linka. Tugga varje dag bro, finns det gärig bro. Ska man hinka. Alla blanka, över spärrarna, alla plankar. Planer på massa janta. På Hegges från Casablanca. Fuckarna, Zatla i kalla anka. Försiktig med dem som skryter om bravader. Såna fasoner är bara fasader. Försöker kalla sig bröder men du ser att de gör det för klöver. Lätt att få spader, men tänk efter, du har det på lager. Vilka vänner var det som fastade när du var mager? Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket. Underbart. Tack Erik Lundin som ni kan lyssna på. Egentligen ska det vara musik till det här också, eller hur? Egentligen ska det vara musik, sa jag, till det här. Och man kan lyssna, så att tack så mycket och lycka till med allting.
Tack så hemskt mycket.
Ja, då går vi vidare här. Och då är Ibrahim Boralle, du jobbar med att förhindra att unga rekryteras till IS i Järva. Kan du berätta för oss, vad är det du möter?
Egentligen det är våren, sommaren 2014 som flera unga tjejer har åkt från Järva. Och det är det som har gjort oss att vi på något sätt vaknade till när föräldrarna har ropat hjälp. När det gäller ungdomar som har åkt, eller killar för det mesta, tidigare har förekommit, det var inte nytt. Vi hade tidigare problem.
Så killar hade åkt tidigare, men plötsligt 2014 så är det flera flickor, tjejer som åker.
För första gången, ja, från Järvaområdet.
Från Järvaområdet, ja. Som är födda och uppvuxna i Sverige.
Flest av dem, ja.
Ja, men som har ett ursprung, eller föräldrarna har ett ursprung i Afrikas horn.
Yes, ja.
Och hur gamla var de här tjejerna?
Mellan 19 och 25 år. Ja.
Och när ni får reda på det här, Ibrahim, vad gör ni då? Ni larmar.
Absolut.
Vilka då?
Vi har larmat till stadsdelsförvaltningen eftersom vi tillhör Rinkeby-Kista och närpolischefen och Stockholms stad, ytterstadsborgarrådet, och berättat om de problematiken som har uppkommit.
Ringde ni polisen också?
De gick. Ja. Vi skrev ett brev där DN också har kommit till och så, fått del av och skrivit om den. Men egentligen det som vi har efterfrågat, det var tre saker. Det första har vi sagt att de drabbade föräldrarna behöver krisstöd. Det är de som behöver mycket stöd nu. Det andra var att man skulle förebygga, arbeta förebyggande. Och tredje har sagt att när man bygger plattformen till förebyggande, då kan man jobba med de som återvänder.
Hur många kan det vara ifrån Järvaområdet som har åkt till Syrien för att kriga för IS?
Tyvärr, vi har ingen exakt siffra.
Vilka är det som
13
åker?
Till 17 ungefär, det är de siffror som jag hör många gånger.
Du säger att det finns killar som har åkt och du säger om unga tjejer. Vad är det för typer som åker?
Det är väldigt svårt att peka och lägga dem i en fack. Det är väldigt olika. Brett, välutbildade människor som är arbetslösa utan forskare. Det är mycket blandat människor.
Men vad är grogrunden, skulle du vilja säga? Många talar om marginalisering, segregation, utanförskap, exkludering. Är det hela förklaringen?
Vi behöver veta det faktiskt. Men som vi ser det är att bygga tillit till lokala myndigheten. Och att lokala myndigheterna också ska ha tillit till föräldrarna. Det är många föräldrar som har försökt innan de här ungdomarna åkte iväg få hjälp, som inte fick hjälp.
Okej, så att föräldrarna har alltså vänt sig till rättsväsendet, till polisen och inte fått hjälp?
Absolut. Man tyckte att de var myndiga så att ingen kunde göra något.
Oj, det var ju allvarligt. Vad säger föräldrarna som du pratar med vars barn har lämnat?
De är mycket förtvivlade. Och jag hoppas med den nya stödtelefonen kan hjälpa nya föräldrar, men de, och kanske de här tidigare föräldrar som har drabbat tidigare, det känns tyvärr ingen som tog dem på allvar. Det var nytt, det liksom vi känner inte till och så vidare. Man viftade bort deras begäran.
Så deras begäran viftades bort, man tog dem inte på allvar. Men efter terrorattackerna i Paris, tror du att de här föräldrarna nu tas på större allvar?
Jag hoppas med den nya
stödtelefonen,
jag hoppas med den att den kan ge flera, i alla fall kan söka hjälp direkt. Ja.
Men räcker verkligen en stödtelefon? Sakine Madon är ledarskribent i Expressen, skrev när förortsbor trakasseras av IS-extremister, duger inte kunskapshus och stödlinjer för avhoppare. Arbetet mot våldsbejakande islamism måste vässas. Vad säger du om det?
Det som vi har sagt egentligen, som vi påstår fortfarande, att som vi hörde i tidigare panelgruppen också, att det är många delar som hör ihop när det gäller ungdomsbrottslighet, drogmissbruk och radikalisering. Den hör ihop. Och vi ser fortfarande att man gör inte rätt åtgärd för att stötta de ungdomarna som är... Vi har ungdomar som varken inskrivna på arbetsförmedlingen eller inskrivna i skolan och så vidare, tätt in på våra förorter.
Du gör ju ett väldigt viktigt arbete lokalt. Samtidigt är du muslim, du är svart. Du är också den som hamnar i det här misstänkliggörandet. Och en människa, alltså nu säger ju folk att alla muslimer måste resa sig och ta avstånd ifrån detta. Vad säger du om det?
Jag säger det, jag är praktiker och jag visar att jag gör det. Jag är en del av samhället. Det här är väl min skyldighet. Det är min skyldighet som svensk muslim att ta del i detta och inte liksom stå utanför och kritisera, utan göra min lilla del. Det här är en liten pusselbit. Alla har sitt ansvar. Och jag måste göra min del.
Men när en svensk går in på en skola och hugger ner barn, så kräver vi inte att alla svenskar ska resa sig upp och ta avstånd. Men när muslimer begår ett terror, då kräver vi att miljarder muslimer ska ställa sig upp.
Det är också ett problematiskt som vi ser det här motstocket som du pratade om tidigare. Men jag håller mig i det lokala och tycker att det är väldigt viktigt att vi ska göra vad vi kan och visa och ropa på hjälp och försöka få så många vänner som möjligt från alla håll och kanter och stötta varandra, för att det här är vår medborgare och det här är våra ungdomar. Vi har ingen dödsstraff i Sverige, så förr eller senare måste de komma in i samhället också, så att även de som har lämnat oss måste vi ta hand om dem.
Ja, men du, hur behandlas du? Hur bemöts du? Har du mött den här misstänksamheten?
Den misstänksamheten finns.
På vilket sätt har du mött
det? Det kan jag inte förneka. Jag kan inte berätta här. Egentligen jag hörde en god ungdom som jobbar med oss i projektet som har råkat precis samma som Gunilla berättade tidigare,
i
tunnelbanan och så vidare. Men för min del, det visar att även muslimska organisationer och muslimer jobbar med de här frågorna. Och som sagt tidigare, det är flera muslimer än någon annan som IS har dödat.
Min sista fråga till dig, Ibrahim, är den här IS-extremismen. Märker du av de här trakasserierna mot andra människor i Järvaområdet? Är det så att de på något sätt trakasserar andra människor?
Det som jag märker nu sedan hösten 2014, Jag tycker att opinionsbildningen är väldigt hög. Ingen kan förneka och säga jag känner inte till att det finns de här problematikerna. Så att jag ser människorna är mer vakna. Och jag har inte sett någon som öppet säger att jag sympatiserar IS i Järva.
Är det sådana som går ut och försöker rekrytera? Märker du av sånt?
Det har ju funnits tidigare tjejgrupp som har härjat i området. Men nu är de borta, vad vi vet.
Ja, vi ska fortsätta diskutera hur vi kan förhindra det här och förebygga. Men vi måste ju prata om den här telefonlinjen. Maud Fröberg, du är pressansvarig på Röda Korset. Den 16 november inrättade ni en stödlinje med pengar ifrån den här regeringssatsningen då. Hur många har ringt?
Jag skulle vilja säga att det har varit jämnt tryck hela tiden. Den bemannas ju av några av våra tjänstemän som är specialutbildade då för att kunna lyssna och för att också kunna knyta an till andra nätverk som finns, om föräldrar är oroliga eller om det är lärare eller privatpersoner som ringer. Och framförallt är det viktigt att påpeka när det gäller stödtelefonen att det är från Röda Korsets sida, det är vår absoluta övertygelse att ingen föds till extremist. Utan det är någonting som man blir och som man utsätts för värderingar hela tiden. Och då den här stödtelefonen, det är ju ett led i arbetet med att någon ser de här gradvisa förändringarna. Någon ser när någon kanske antar ett mer oförsonligt förhållningssätt till saker och ting. Och det är det där vi vill ta vara på då, att kunna lyssna och kunna hjälpa till med kontakter för att människor med gott omdöme då kan möta de här personerna.
Men du Maud, vad säger de som ringer? Vilka ringer?
Alltså som sagt, det är privatpersoner, det kan vara lärare från skolor som har observerat att en elev, låt säga att det är en ung man, en pojke då, som kanske har lagt en del kommentarer på Facebook som, med en väldigt hårdnande attityd. Det kan vara hans förhållningssätt som har förändrats. Det kan vara ett språkbruk. Och då frågar man oss naturligtvis, vad kan jag göra? Finns det någon jag kan prata med om det här? Hur kan vi möta honom i liksom var han befinner sig nu? Men framförallt ska man vara väldigt duktig på att lyssna. Och det har ju vi erfarenhet sedan andra jourtelefoner då. Mm.
Och då är jag också väldigt glad att få välkomna Malena Rembe som är regionschef i för Röda Korset i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Och du har ju också tidigare arbetat som analytiker för Säpo som vi önskat hade varit här idag så att de kunde svara på våra frågor. Vi som känner oro och rädsla och vill veta mer om hur vi kan försvara oss och hur vi bör agera och vara vaksamma under den här ganska tuffa tiden för många människor. Men Malena, du har precis kommit från Beirut där du är stationerad. Ja. Vad tänker du om det här extremistiska hotet?
Men jag tänker kanske två saker. Att under den kvällen när vi möttes av alla nyheter om attentatet i Beirut så måste jag då snabbt räkna in min personal, kollar att alla är okej och så meddelar vidare. Sen återgår vi till det normala. Sen pratar vi nästa dag om vad gjorde Röda Korset, hur många räddade de, hur mår de som var först på plats. Vad behöver de för någonting? Men i övrigt så är det en del av vår vardag.
Vad och är en del av er vardag? Att terrorismen?
Att det naturligtvis finns en möjlighet att det smäller. För så ser världen ut. Världen ser sån ut att man kan dö i ett terrorattentat. Man kan också dö av en bilolycka. Eller över att man trillar i rulltrappan. Och jag tror att vi behöver både som individer och som samhälle kanske bygga en lite större, starkare motståndskraft för att hantera de här sakerna. Att inte bli så uppjagade, att inte bli så exalterade, att inte använda ett starkt språk hela tiden som piskar på, utan att lugna, dämpa, nyansera, för att det är då man också kan hantera det här.
Men du som har jobbat på Säpo, kan du inte ge oss lite insider? Har de koll? Nej, men alltså, har de någon koll egentligen?
Jag slutade på Säpo för flera år sedan, så jag kan inte uttala mig om vad Säpo kan och inte kan idag och vad Säpo vet och inte vet idag. Jag är övertygad om att de jobbar på så mycket som de bara kan. Det är min erfarenhet i alla fall. Mm.
Ja, jag förstår ju att det här måste du säga på något sätt. Men jag tänker också på de här flyktingströmmarna som alla nu talar om. Det finns många som är rädda för att bland de flyktingar, och det här är ju något som du dagligen arbetar med, och ni på Röda Korset har ju ändå en relation, ni hjälper människor och så vidare på flykt. Då undrar jag, det finns många som menar att bland dessa människor som flyr undan terrorn så finns det också IS-krigare. Hur kan vi garantera människor att de som söker asyl i Sverige inte är jihadister?
Jag tror igen att de attentat som vi har sett på senare tid i Europa och på andra platser, det som i alla fall jag har läst, är att det är personer som är födda eller uppvuxna i de länder som de slår i eller i grannländerna. Det är inte några som har kommit i den här flyktingvågen som vi ser just nu. Och när jag var på Lesbos och tittade på situationen där...
Den grekiska ön.
Mm. Förlåt, ja, det är en grekisk ö dit många kommer med gummibåtar. Packades som havreax, beskrev de sig själva som. Så var det kvinnor, barn, småbarn som kanske växer upp till extremister om vi inte hjälper dem. Om vi inte ger dem en tillhörighet. Det är snarare tillhörighet de söker än utanförskap de söker sig ifrån. Alla vill ju tillhöra något. Du, jag, du. Alla vill tillhöra någonting. Och då behöver vi i civilsamhället hjälpa dem så att de känner en tillhörighet, så att de kan få ett alternativ till den extrema tillhörigheten som de annars kan tänka söka. Och där tror jag att vi som svenskar, som del av civilsamhället, och det är vi ju alla oavsett var vi jobbar någonstans, behöver ställa oss upp och ta lite plats. Civilsamhället behöver in.
Ja, och vi talar om civilsamhället, vi talar också, du nämnde också att flera av de här terroristerna faktiskt har växt upp i de här länderna, är födda och uppvuxna. Och jag har själv varit i bland annat den här väldigt fattiga, utsatta, invandrarrika förorten Molenbeek i Bryssel, men också Saint-Denis i Paris, som barrikaderades och så vidare. Och även i Sverige så utpekas ju liknande förorter. Vad beror detta på, Magnus Sandelin, att det är de som är grogrund eller drivhus för den här typen av radikalisering?
Ja, man ska ju inte peka ut hela stadsdelen naturligtvis. Däremot så, om vi tar Göteborg där jag har varit verksam då senaste åren, så har det ju funnits nätverk av då unga Al-Qaida-sympatisörer i flera år ute i vissa förortsområden. Jag kan säga, vi har inte riktigt tagit de signalerna på allvar. Och det handlar väldigt mycket om kompisgäng och liksom kretsar och nätverk som där de här åsikterna sprids.
Så du ser inte de socioekonomiska, du ser inte att det finns socioekonomiska orsaker, utan att det handlar om att nätverken är redan befintliga?
Jag tror absolut det har delvis med socioekonomiska orsaker att göra. Den här som Malena berättade, att man söker sig till en tillhörighet om man inte har någon. Och som jag sa tidigare, att det finns överrepresentation av utanförskaps...
Camilla, kort.
Vi träffar ju också folk som hoppar av från gäng och vi är verksamma i flera utanförskapsområden. Och jag kan säga det att behandla det helt sära på det som det inte tillhör. Vi har folk som hoppar från den ena extremistgruppen till den andra. De söker en tillhörighet, men det svartvita lockar också. Vilka ramar kan man följa? Vad är min väg? Liksom? Och där vi kan fånga upp dem i något positivt ganska snabbt från att de har varit i något helt annat radikalt.
Tack så mycket, Camilla. Vad Vad har vi, Emelie Wangen Lindgren? Vad säger våra lyssnare? Har vi någon fråga, någon synpunkt som vi ska framföra här?
I vårt dialogforum på sr.se under P1-debatt så skriver Marie Wahlström: en likhet mellan extremister åt alla håll är att de ofta är yngre män. Jag tror att de är oerhört lätta att rekrytera till det våld som finns nära dem. Vi har alla ett ansvar att ta hand om de pojkar som är arga redan när de är 12-13 år gamla. Mm.
Och där kom genusperspektivet in. Och här vill jag också då, Malena Rembe nämnde ju den här hetska, hatiska, väldigt infekterade tonen som vi borde fundera lite över. Och jag väver då ihop denna med genusaspekten och har då äran att få presentera Fananda och Norby som startade den prisbelönta Instagram-kontot Svart kvinna och skrev boken med samma namn som är vittnesmål om svarta svenskors vardag. Och då berätta om det här. Vad berättar, alltså vad är det för vittnesmål du har spridit?
Jag har samlat ihop främst då vittnesmål från svenska svarta kvinnor men också från många svarta män i Sverige som berättar om rasism som man har mött genom livet helt enkelt. Och jag känner lite spontant när jag lyssnar här att det blir lite konstigt. Alltså det är lite yrvaket och en konstig liten snedvridning tycker jag. Vi pratar om de här unga killarna som åker som är 280 personer ungefär. Samtidigt som vi pratar om att, eller som jag lyfter fram att afrofobibrotten och all hat mot romer till exempel är extremt många fler människor som utsätts för det här än av de som faktiskt åker. Inte för att ställa
antiziganismen, va, som man brukar
absolut
tala om.
Inte för att ställa de här mot varandra, men jag måste ändå poängtera att vi måste prata om proportionerna. Afrofobin är högre än vad den någonsin har varit i Sverige. Det ökar med 40% sedan man började mäta den 2008.
Och det är också de som drabbas av flest hatbrott.
Precis. Sen man började mäta hatbrott och kategorisera utifrån antiziganistiska, antisemitiska, afrofobiska motiv så är det som drabbar svarta svenskar högst. Men vi kan ju också se att man pratar om olika människor på olika sätt. Vi pratar inte om terroristattacken i Trollhättan som terroristattack utan man pratar om den här Anton som en person mycket mer. Vilket jag tycker är fruktansvärt. Men också att man skulle...
Och då menar du gärningsmannen Anton Lundin Eriksson, jag tror han heter.
Precis, han har till och med fått ett namn. Samtidigt som den här 25-åringen som attackerade romer i Kista, han vet vi inte vad han heter och han har blivit dömd till skyddstillsyn. Alltså jag tycker det är en konstig snedvridning av vilka liv som är värda och vilka gärningsmän som får en namn och en person faktiskt.
Vad beror det här på då?
Ja, alltså jag skulle vilja säga att det beror på en ingrodd rasism från dag ett. Vilket många kanske inte vill prata om och det är därför jag tycker att man kan peka på det här yrvakna beteendet.
Jag tänker också att när man då tar upp rasismen och nazismen i samma andetag som man tar upp jihadismen så finns det ju de som säger att det är en relativisering. Att jihadismen ju faktiskt är mycket, mycket värre. Vad tänker du om det? Alltså på vilket sätt har svarta svenskors vittnesmål, vad har de för relation till extremism eller terrorism?
När det kommer till jihadism som du pratar om nu, alltså jag skulle inte vilja jämföra dem. Det är två helt olika saker. Det jag däremot kan säga är att det visar på en rasism i Sverige som slår mot olika grupper på olika sätt. Och det vi har sett nu till exempel i mycket sociala medier också, men du Camilla berättade, är att väldigt många svenskar blir utsatta för rasism väldigt, väldigt ofta. Även väldigt många nya vittnesmål av killar, unga killar med arabiska utseenden, kanske inte ens har arabiskt ursprung men som kategoriseras så har blivit liksom uppmanat att öppna sina väskor på tunnelbanan av medtrafikanter och så vidare. Alltså man blir misstänkliggjord och blir utsatt för rasism och hat i sin vardag. Kanske inte vardagligen eller dagligen men så pass ofta att jag har kunnat göra en bok av det som har drabbat svarta kvinnor. Det skulle även vara intressant att se hur mycket människor, män då kanske framförallt med ett mörkt skägg skulle kunna berätta om vad de får möta på nu i de här tiderna.
Mm. Det kanske är ditt nästa projekt att du får att deras vittnesmål får komma fram. Vad är lösningen då? Hur går vi vidare? Det är ju det jag vill ha av hela panelen nu. Att ni kommer med helst enkla lösningar som vi kan praktisera direkt.
Okej. Okay. Ja, det var väl lite svårt att ge en lösning på allt det här. Men...
Ja.
Men jag tänker faktiskt samma sak som du har varit inne på tidigare, Säpo. Alltså vad håller de på med? Jag tycker det är helt sjukt att man till exempel också då letar efter felstavning på den här killens namn från början. Hade man bara vetat att arabiska namn på, med våra bokstäver skulle stavas på lite olika sätt, kanske man hade kunnat hitta honom ganska snabbt.
Ja, det finns många aspekter. Vi ska komma till flera lösningar. Jag har också glädjen att ha Per Sverkersson här, för att man kan faktiskt göra skillnad lokalt i det lilla, och det är oerhört viktigt. Per Sverkersson ifrån Tärnsjö som ligger mellan Uppsala och Gävle. Nej, mellan Sala och Gävle ska jag säga. Vad gör du?
Jag är här i egenskap av nattvandrare. Och det är nu när vi har hört de här åtgärderna så känns det lite puttigt att stå som en ensam nattvandrare i ett samhälle med ungefär 2000 invånare.
Varför började du nattvandra?
Jo, det är så här att det har kommit flyktingar till vårt samhälle under sommaren. Det har hände också på 90-talet när det kom bosniska flyktingar även till Tärnsjö. Och den här gången, det började att egentligen man såg på sociala medier en slags, som vi har varit inne på flera gånger här, radikalisering. Att, så att säga, vanliga medborgare skriver ganska grova saker om just det här flyktingar, och kallar vi fördomar mot afrikaner, och man buntar lätt ihop alla invandrare till de här klassiska skällsorden. Och det här piskade upp stämningen på ett sånt sätt så att första helgen i oktober så var det faktiskt så att en av de här flyktingfamiljerna fick varit utsatta för stenkastning och att man slog sönder deras bil. Och efter det blev det som en slags uppvaknande, och där blev jag med i det uppvaknandet. Att
vad var det här för flyktingfamilj som fick sin, som blev utsatta för stenkastning och bilen?
Ja, det är familjer som kommer från Syrien som har flytt. Och när de har kommit till det här lilla samhället så har det varit lite så grufs kring det här. Det har varit missförstånd, det har varit någon cykelstöld som man då har, så att säga, då via sociala medier skyllde man väldigt snabbt på vilka det var som hade gjort det här. Och sen då piskas det liksom upp, och sen när det går till såna här hemska handgripligheter, då var det många med mig som kände att nu måste vi göra någonting.
Så de här sociala medierna fungerar lite grann som att man häller olja på...
Ja, bensin på brasan.
Ja, bensin på brasan, eller vilken liknelse man nu ska använda. Men du, och då var det, ni var några stycken som började nattvandra. För att vadå? För att skydda den här flyktingfamiljen? Och,
ja, vi har ju lite olika ingångar. Min ingång är ju helt klart den antirasistiska. Att jag tycker att det här är fruktansvärda dåd, och jag tycker att polisen ska se det som rasistiska dåd och inte bara som ett brott som vilket som helst. Men det vi har förenats kring här, det är att vi är ingen speciell grupp, utan vi är medmänniskor som vill ha ett solidariskt samhälle, solidariskt mot våra medmänniskor. Och det handlar enkelt att ta på sig en reflexväst och visa sig på kvällarna i samhället, på helgkvällar då, där det har varit som stökigast.
Mm. Och vad har polisen gjort i det här ärendet?
Ja, de välkomnar vårt initiativ naturligtvis och så. Men de har ju ingen ökad närvaro eller så i samhället.
Och vi har ju sett flera bränder på flyktingboenden och blivande flyktingboenden, och det finns flera människor i det här landet, ska vi säga, som också har engagerat sig och tagit på sig det medmänskliga ansvaret. Jag skulle vilja höra flera lösningar, flera förslag. Hur går vi vidare? Vad finns det för lösningar? Hur kan vi skydda oss? Till exempel så Stefan Löfven gick ju ut och talade om att man ska ha möjlighet till hemlig dataavläsning, och att kameraövervakning har man ju talat om, och datachip på passen och så vidare, gränskontroller, allting för att vi ska känna oss tryggare. Vad finns det mer? Vad önskar ni? Är övervakningen ett sätt att gå vidare på? Vad ska vi göra, Magnus Sandelin?
När det gäller övervakning så jag känner att det är en kapplöpning med alltså mellan terroristerna och rättsväsendet på något sätt. Naturligtvis måste polisen ha medel liksom när de här terroristerna går över till Skype till exempel, och precis som Stefan Löfven tog som exempel. Men jag skulle bara vilja säga annars att det pågår just nu en väldigt viktig rättegång i Göteborg. Två stycken svenskar som har varit nere i Syrien och som anklagas då för att ha medverkat vid två fruktansvärda brutala mord. Och jag hoppas att det följer fler rättegångar, oavsett om vi kan få dem fällda eller inte, att det uppmärksammas den här typen av brott där nere, så att de vet det är de som åker ner. Men naturligtvis, det behövs också kunskapshus och annat. Det behövs liksom flera olika saker. Man kan inte bara låsa sig fast vid en strategi.
Ja, och Idris, vad säger du? Statsvetare, Försvarshögskolan bland annat.
Ja, det är väldigt svårt. Men jag skulle vilja efterlysa mer debatt, mer nyanserad debatt. Den typen av debatt som vi har här idag.
Tack!
Jag tror att, får jag bara säga att på våra högskolor så finns det folk med jättemycket kunskap. Men de deltar inte i debatten.
Varför?
Jag tror att det kan finnas flera skäl till det. Ett skäl är förstås att kommunikationen mellan forskare och journalister är väldigt dålig. Journalister har ett antagande att folk i gemen är för dumma för att förstå komplicerade resonemang, och att forskare, de är hopplöst komplicerade i sina huvuden och i sina munnar.
Du har ju motbevisat den tesen.
Jag har motbevisat den tesen. Så jag tror att fler forskare måste komma ut och bidra till en nyansering av debatten. Och sen tror jag också att det är sant att vi jobbar med dubbla måttstockar, men det här är ett allvarligt problem. Jag tror att IS strategi handlar om att bidra till ökad polarisering, och man kan se
men
de
kan
här...
Men kan det inte komma med något enklare så här quick fix, typ sluta sälja vapen och sådana enkla grejer?
Ja, det är klart att vi måste göra det på sikt, men quick fix, ja, det skulle vara till exempel att västvärlden, för att polera sin image eller vinna större förtroende i den här regionen. För det är ju bilden av västvärlden som onda, som suger ut den här regionen, som agerar utifrån slags dubbelmoral hela tiden. Att man visar att till exempel Sverige bedriver jättemycket biståndsverksamhet, att det är inte någonting som får någon större uppmärksamhet. Man bedriver en biståndsverksamhet i Afghanistan, i Irak, länder som behöver
insatser. Nu blir du långrandig, då får du inte prata längre.
Informationskampanj, bättre informationskampanj.
Ja, och Lisa Bjurvald, jag vill höra dina förslag.
Och vilka krav nu på att man inte ska vara långrandig. Nu jäklar, nu gäller det. Jag skulle väl vilja säga så här, trots dina goda ord om mig, för jag vill nästan riktigt lite kritik. Det verkar som att folk hakar upp sig något så enormt, har jag sett bland annat i sociala medier nu, men när man blandar ämnen. Folk har ju tydligen väldigt svårt att hålla olika tankar i huvudet på samma gång. Kanske kan vi inte fortsätta att debattera all extremism. Kanske hjälper det debatten om vi försöker vara mer specifika. Man har liksom en debatt om den militanta högerextremismen, en om vardagsrasismen, för liksom också inom extremhögern har ju de som försöker vinna inflytande som SD med politiska medel, och då de som svenska motståndsrörelsen som vill göra det med vapen, med militanta medel. Så kanske liksom, ju mer specifik debatten blir, desto lättare blir det att faktiskt komma till sakfrågorna.
Ja. Här har ju vi försökt i 2 timmar nu att se om det finns gemensamma nämnare. Men det är självklart, det är otroligt intressant.
Men kanske ska vi inte fokusera på de gemensamma. Kanske ska vi ändå fokusera på vad det är som skiljer dem åt.
Och det har vi också försökt göra. Ja. Tack så mycket. Det är säkert jättemånga synpunkter. Varsågod Camilla Salazar Atias.
Ja, jag tänkte att det är viktigt också vilka bilder vi ger, alltså i media, i filmer, i serier, överallt, vilken bild ger vi? Och för det IS är superduktiga på, att i sociala medier och andra använda liksom både manipulation, men också att använda sig olika sätt att locka.
Och det är så här va, ni som har tur att vara här på Kulturhuset, vi har ju jättemycket publik, det vi är jätteglada för. Det här är alltså Peterbatt. Vi fortsätter på webben, så in på webben på Sveriges Radio, för vi har flera fantastiska gäster på plats och samtalet kommer fortsätta här nu. Och då kan också publiken som är på plats och få ställa frågor och komma med egna synpunkter. Det finns jättemånga viktiga, vettiga tankar här. Jag heter Alexandra Pascalido, det här är Peterbatt. Sista debatten för i år, och vi är tillbaka nästa.